Vi sjunger att Jesus har all makt, bekände att Jesus har all makt. Och makt är lite ett knepigt begrepp tror jag för oss i vår tidsålder. De människor som levde i Bibelns värld, under Bibeln, tid som Bibeln tillkom, de levde i ett annat slags samhälle. De levde med härskare som hade en helt annan typ av makt än dagens mäktiga. Och Jesus han säger så här vid ett tillfälle till sina lärjungar att ni vet att de som anses vara folkens ledare, de uppträder som herrar över dem. Och folkens stormän härskar över dem. Vi kan ju bara tänka på romerska kejsarna till exempel. Då i Jesu tid så hade ju då republiken omvandlats till ett kejsardöme och kejsarna hade en fruktansvärd makt. Och i Judén så var ju kejsarens makt representerad utav den romerska lokala makten, ståthållaren. Man hade också Herodes, landsfursten, som också på sitt sätt hade stor makt. Och de hade makt och de kunde tillskansa sig vad de ville, och de hade också många gånger makt över liv och död. De stod inte till svars för mot någon under sig egentligen. Möjligen hade de någon över sig de kunde stå till svars för. Så de människorna som levde då, de hade inte svårt att föreställa sig vad makt och suveränitet koncentrerad till en person kunde innebära. Vi som lever idag i demokratiska samhällen, vi upplever inte makt och auktoritet alls på samma sätt. Sverige är ju dessutom en mycket anti-auktoritär kultur. Vi upplever ofta kanske att vi rent av har maktlösa politiker som inte förmår åstadkomma förändringar. Och kanske vi har känslan av att det finns någon typ av maktvakuum i samhället. Vi flyter med i en ström som ingen utpekbar person egentligen styr. Vi har svårt att skapa en bild av makt och suveränitet. Men går vi till Bibeln så lär den oss att Gud, han har den absolut suveräna makten och han är absolut suveränitet. Och det är så oerhört viktigt att vi får med oss detta, att vi kan börja och fatta detta. Men vi har en uppförsbacke här, för att det här är begrepp som på ett sätt är främmande för oss genom våran egen kultur och uppväxt och så. Så att Gud behöver undervisa oss, och än mer han behöver uppenbara för oss så att vi kan börja ana och förstå detta. Och därför så har jag i predikan idag tagit med många bibelord med bön om att de ska skapa tro i oss. För att Guds ord är levande och verksamt. Låt oss kort be. Herre, vi tackar dig att vi ska få lyssna till ditt eget ord. Och vi ber Herre att du öppnar våra ögon. Gör oss mottagliga i vår ande. Att vi kan ana och förstå Herre, vad det innebär, vem du är. Vad det innebär här att du har makt på jorden och i himlen. Att du är suverän. Lär oss allt mer att lära känna dig sådan du är. Och vad det betyder för oss. Amen. Då ska vi börja då i Bibeln. Och jag tänkte börja från allra första början. Ni har fått ut en del blad med bibelord. Och det är mest egentligen för att ni ska ha något med er när ni går hem. Eftersom jag sa, går igenom ganska många bibelord. Och känner ni att det gick lite fort och att ni vill ha tillfälle att i lugn och ro läsa om dem. Så det är därför framförallt som ni har fått ut den här lappen här. Och så att jag förväntar mig inte riktigt att ni ska hänga med och slå upp alla under tiden här. Men jag börjar från början i första Moseboks första kapitel och läser. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sade, var det ljus, och det blev ljus. Och sen fortsätter skapelseberättelsen som vi vet med att Gud fortsätter att säga var det, och så sker det någonting. Någonting som tidigare inte fanns, inte existerade, uppkommer genom att Gud uttalar ett ord. Och Gud, han skapar människan. Och i andra kapitlet så står det att Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. Och det stämmer överens med hur vi ser på människans kropp idag, att det ingår samma slags grundämnen och så som också finns på jorden i övrigt. Så, men vad betyder detta för oss, detta att Gud är skapare av allt? Och jag tänkte att vi skulle låta Jesaja börja med att uttolka det för oss. Och nu ska jag läsa ifrån Jesajas 45 kapitel, vers 9-12. Där skriver profeten så här: Ve den som tvistar med sin skapare. Du, en lerskärva bland jordens lerskärvor. Säger leret till den som formade: Vad gör du? Säger ditt verk: Han har inga händer. Ve den som säger till en far: Vad avlar du? Och till en kvinna: Vad föder du fram? Så säger Herren, Israels helige, som också är hans skapare: Fråga mig om det som ska komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk. Det är jag som har gjort jorden och skapat människorna på den. Det är mina händer som har spänt ut himlen, och hela dess här har jag givit befallning. Jag fortsätter också med några versar från det 40:e kapitlet, början vers 22. För honom som tronar över världen är dess inbyggare som gräshoppor. Han breder ut himlen som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo in under. Han gör furstar till intet och förvandlar jordens domare till tomhet. Knappt är de planterade, knappt är de sådda. Knappt har deras stam slagit rot i jorden, så blåser han på dem och de förtorkar, och en stormvind för dem bort som strå. Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle vara som han, säger Herren helige. Lyft upp era ögon mot höjden och se, vem har skapat allt detta? Vem för härskarorna där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Ja, det står att Gud har en makt som vida överglänser jordens furstar och jordens mäktiga på den tiden. Och vidare att han kontrollerar hela den väldiga, den mäktiga skapelsen. Så Bibeln lär oss att skapelsen inte är en självgående apparat, så som den sekulariserade naturvetenskapen tycks anta, utan att skapelsen är ett utflöde utav Guds kraft och Guds vishet och Guds vilja. Jag ska bara läsa några lite små intressanta naturvetenskapliga fakta här för er. Jag tyckte det var intressant. Solen. Det påstås att en halv kvadratmeter yta på solen motsvarar 130 000 hästkrafter. Det är mycket energi. Och ändå är vår sol i all sin kraft bara en mindre stjärna bland de 100 miljarder som utgör galaxen i Vintergatan, påstås det. Och om man håller en 50-öring mellan fingrarna och sträcker armen mot himlen så att myntet skymmer en del av synfältet, så utestängs 15 miljoner stjärnor. Det är sådana här saker, som hisnande saker, som bara ger oss en liten, ja, liten känsla liksom över hur väldig skapelsen är. Jordens vikt beräknas vara 6000 triljoner ton. Jag har inte vägt den, men det påstås så. Ändå lutar den sig exakt 23 graders vinkel. Om vinkeln skulle vara lite mindre eller lite större så skulle det tydligen bli väldigt stora problem. Och årstiderna skulle försvinna i en smältande polarström. Och jorden snurrar vid ekvatorn med en hastighet av drygt 1500 kilometer i timmen. Och ändå är det ingen som ramlar av. Det är fascinerande. Men vi behöver frigöra oss från en världsbild som inte ger utrymme för Gud. Och det borde vara mer uppenbart ju mer vi lär oss om skapelsens komplexitet. Men istället för att ödmjuka sig så blir jordens visa upplåsta av sin kunskap och dåraktiga i sin självtillräcklighet. Och inte erkänner Guds hand och Guds vishet. Och det här omvittnas redan för nästan 2000 år sedan när Paulus skriver till romarna. Han tar upp just detta. Och det är ett välkända ord för er. Han börjar med att säga att Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Vilken sanning? Jo, det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem, för alla. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper och hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Och därför är de utan ursäkt. Fastän de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. Så att låt oss som troende, låt oss inte gå med de världsligt visa, utan att låta skapelsens underverk både i kosmos, som vi är inne lite på, och i mikrokosmos, i cellens och atomernas mikrokosmos, låt dem ge oss insikt i Guds eviga makt och gudomliga natur. Och göra att vi tackar Gud för allt detta som han uppehåller med sin makt. Och prisar honom för det. Det behöver verkligen vara en motkultur i det avseendet i dagens samhälle. Nu ska vi stanna i Nya Testamentet där vi hamnat. Och där Guds suveräna makt och inblandning i sin skapelse också tillskrivs den andra personen i gudomen. Den treenige guden finns ju uppenbarad i Gamla testamentet, men i Nya testamentet så fortsätter uppenbarelsen, inte minst genom att sonen, den andra personen, antar mänsklig gestalt. Hebreerbrevets författare, han skriver med många citat från Gamla testamentet, och han säger att han skriver så här i ett citat: "Du är min son, jag har idag fött dig." Jag tror det är ett citat från Saltaren. Och fött här betyder inte Jesu mänskliga födelse, Jesu människoblivande. Utan Bibeln använder ordet född om Jesus för att förklara att han inte är en del av det skapade. Utan han är en del av Guds eget väsen, Guds eviga väsen som står helt utanför det skapade. Men sen på ett annat ställe skriver Hebreerbrevets författare att när Kristus träder in i världen säger han därför: "En kropp har du berett åt mig." Så att Jesus som har funnits sedan evighetens begynnelse, eller har ingen begynnelse, men vid det tillfället så antar Jesu mänsklig gestalt. Eller han blir människosonen som han själv säger. Och då säger han här då redan i Gamla testamentet att en kropp har du berett åt mig. Och så vidare från Gamla testamentet: "Då sa jag, se jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig." Och går vi till Kolosserbrevet så hittar vi samma Samma budskap beträffande sonen. Och där läser jag ifrån första kapitlet, vers 15. Med början på vers 15. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och den efterföljande versen, den talar om vad som är sonens uppdrag. Detta han säger att jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Får gå in mer på detta vid nästa tillfälle, för mig blir på långfredagen. Men jag vill också säga att i detta försoningsuppdraget så fanns inslag av en kamp med andliga makter. Och Bibeln antyder en del om det. Jesus säger själv i Matteus 12 kapitlet, där han syftar på att han berövat djävulen makt i världen. Nu säger han det här väldigt intressant. Hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger, utan att han först har bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus. Det är ganska härligt att Jesus har plundrat djävulens hus. Och det här är speciellt i ett sammanhang där Jesus gör helanden. Och han tar detta, sin makt att hela människor, som ett exempel på att han har brutit djävulens makt och kan plundra hans hus. Och jag skulle gärna vilja läsa den parallellversen till detta från Lukas evangelium, som tillför ytterligare en liten sak där. Och då läser jag från Lukas 11, vers 21-22. Och det är alltså att Jesus har gjort helanden, och då kommer människor där och anklagar honom för att han gör det. Den makt som här utövas, att det är djävulens makt. Och Jesus, han svarar med att säga att nej, det är precis tvärtom. Han säger att när den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. Jag tycker det händer något när Jesus lider på korset. Han bryter djävulens makt och han fråntar honom vapen. Vad kan det vara för vapen? Ja, ett av djävulens vapen är döden. Och där är återigen Hebreerbrevets författare inne på samma sak. Står i andra kapitlet, vers 14-15. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Och Jesus, han demonstrerade sin makt och djävulens nederlag under sin tid på jorden. Och inte minst beträffande då det som hade med sjukdom och död att göra. Jesus ägnade mycket av sin tid åt att bota människor med sjukdomar eller handikapp eller andlig besatthet. Och visade även att han kan uppväcka döda. Det vet vi som har läst evangelierna. Och därigenom så visade han att djävulen är besegrad och att han går in och fördelar bytet. Och han fördelar de han delar bytet med, det med de som tar emot honom, det med hans egna. Vi har många redogörelser i evangelierna för enskilda helanden med någon specifik individ med en specifik åkomma. Men det finns också beskrivningar där det står att Jesus helade alla vid ett visst tillfälle. Jag ska inte läsa dem, men om ni vill så kan ni slå upp dem sen när ni kommer hem. För de står i bladet där från ett antal ställen ifrån Matteus evangeliet. Jag ska ta ett ställe, Matteus 14, 13-14. Där står inte ordet alla, det står det i de andra ställena som är angivna där. Det här lyder så här. När Jesus hörde detta for han med båt därifrån till en enslig plats där de kunde vara för sig själva. Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna. Ganska många antagligen de kom från städerna. När han steg ur båten fick han se en stor folkskara. Och han förbarmade sig över dem och botade de sjuka bland dem. Här står det inte att han botade alla de sjuka. Men det står inte att han botade några av de sjuka eller flera av de sjuka. Utan jag tror att det är en rimlig tolkning att han botade alla de sjuka bland dem här. Jag tänkte på en läsare här att man tänker sig idag en akutmottagning på ett sjukhus. Här kommer in någon med hjärtsvikt, blir frisk, går hem igen med ett helt och friskt hjärta. Här kommer någon med ett astmaanfall som blir bra med en gång, behöver inte massa mediciner, går hem, har aldrig mer astma. Ett benbrott som blir läkt, behöver inte gipsas eller opereras och så vidare och så vidare. Och så går de ut därifrån liksom, och alla är glada och nöjda och de frågar, vad blev du av med liksom, eller vad hade du för någonting? Och så här var det antagligen vid det här tillfället med Jesus också. Att här gick folk omkring liksom och strålande humör och pratade med varandra om vad Jesus hade uträttat. Och sen efter det här så bespisade han dessutom de 5 000. Att Jesus använde så här mycket av sin tid till helande. Det ska inte ses, tror jag, bara som en demonstration av makt och seger. Utan att det är i grunden ett utflöde av vem Gud är. Att Gud är en Gud som tar sig an sin skapelse. Han är en som återställer till det som är hans goda avsikt. Och Gud har förbarmande. Gud har medkänsla. Och Gud är rik på nåd. Och allt detta ser vi också i Guds handlande. Vi ser Jesus säger att han är den fulla avbilden av Guds eget väsen. Och han visar det med sitt handlande. Det är inte en sideshow det här att han går och helar människor. Utan det är en del av Guds vilja, Guds natur att återställa, att ta sig an. Men Jesus gör det klart också på andra ställen att Guds handlande, när Gud handlar, vi säger övernaturligt som svar på bön. Att han gör det där det finns tro. Och nu ska jag inte gå in på den här missuppfattningen om att tro är en prestation på vår sida. Det kan man ha en längre samtal om. Men att förutsättningen för tro det är att vi mer och mer tar till oss vem Gud är. Och att vi är förtrogna med vilka påståenden han gjort och vilka löften han givit. Att Gud gör det som vi kallar för övernaturligt. Alltså det naturliga, Gud står ju bakom det. Men Gud är också över det naturliga. Och jag tror att Gud, han vill frigöra den här övernaturliga kraften där det finns tro. Där det finns en önskan, en mottaglighet och tro. Och jag tror att Gud vill särskilt göra detta i församlingen. Det är Guds, jag menar, församlingen är Guds idé. Det är Guds verktyg i denna tidsålder. Och att det är framförallt vid församlingen som Gud vill frigöra sin kraft. Och då handlar det inte om vilka vi är, utan det handlar om vem Gud är. Vi vet att det står väldigt också tydligt sagt i Nya Testamentet att Gud han utvalde det som var ringa. Gud utvalde det som var svagt för sina syften. Det spelar ingen roll om en församling har 10 medlemmar eller 1000 i detta fallet. Utan Gud vill bara komma in och verka där människor vänder sig till honom och har en tro som alltså är grundad på att vi ser upp till honom sådan som han är. Så därifrån kommer tron. Att vi lyssnar på beskrivningen av vem han är och tror att den är riktig. Så att, och att tron tror jag kan växa om vi tänker på detta varje dag och mediterar över bibeltexter som talar om det. Och sen inte minst att tacka Gud för vem han är. Prisa Gud för vem han är. Börja våra böner varje dag med detta. Tacka och prisa Gud. Ett bibelord som jag tycker vi ofta bör tänka på, det är Matteus 28:18. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Skulle inte våran syn på saker och ting förändras när det här påståendet, Jesu påstående, allt mer får ett fäste i vårt liv? Mig är given all makt i himlen och på jorden. Och en sak som vi alltid bör ha med oss också, det är Jesu ord i Markus 2:10. Människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Det är ett ord att ständigt bära med sig i hjärtat. Både för egen del, men också för möjligheten som finns för varje människa som vi möter. Människosonen har makt att förlåta synder. Och sen till slut så vill jag att vi fäster uppmärksamheten också på någonting som Guds ord säger om de som tagit emot Herren Jesus och om församlingen. Och vi har redan hört egentligen de orden här som Kerstin har läst ifrån Efesiebrevets första kapitel. Nu ska jag läsa om några av de verserna. Och det är alltså apostelns bön för sina kära vänner och bröder i församlingen i Efesus. Och han säger att sen jag har hört om er tro i Herren Jesus och i kärlek till alla de heliga, så upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Och sen går han vidare med att mera beskriva vilken denna kraften är. Och då säger han, med denna kraft så verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Så att verserna beskriver den kraft som är verksam i oss, den kraft som satte Jesus på Guds högra sida. Jag tror inte att det finns ett starkare uttryck för så att säga, maktfullkomlighet eller suveränitet. Jesus finns i maktens boningar, över all annan makt i himlen och på jorden. Han som vi bekänner som vår Herre, som vi har tagit emot som frälsare, som är vår broder och vår herde. Han sitter på Guds högra sida. Han är i kontrollrummet. Och det nämns åtminstone 10 gånger i Nya Testamentet att Jesus sitter på Guds högra sida. Jag ska bara göra en liten utvikning här. Det finns ett ställe där det beskrivs att Jesus står på Guds högra sida. Alltså på alla andra ställen så sitter han på Guds högra sida. Nu finns ett ställe där det står att han står. Och det är i Apostlagärningarnas 7:e kapitel. När Stefanus blickar in i himlen. Och vad får han se? Och det står så här. Apostlagärningarna 7:55. Men uppfylld av den heliga ande såg han upp mot himlen. Och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa, jag ser himlen öppen och människosonen stå på Guds högra sida. Och Hans Weisbrot, som jag tror många känner till, en präst i Oasrörelsen. Han har tolkat detta, de här verserna, som så att Jesus han står just här för att han är så engagerad i vad som händer. När Stefanus avlägger sitt sådana här trofasta vittnesbördet och är på väg att bli den första martyren. Jag vet inte om det är en riktig tolkning, kanske spekulativ, men det är intressant i varje fall. Att Jesus som sitter på högra sida, just här så står han upp. För han är så engagerad i vad som händer. Så, det allra sista som jag vill dela med mig. Det är något som inte talas om så ofta. Och när jag läste den bibelversen som jag nu ska läsa, så var det som den studsade ut ur bibelsidan. Jag tänkte, står det verkligen så? Det gör det. I Efesierbrevets 2:e kapitel, vers 6. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Jag tycker det hisnar verkligen när man läser detta. Han har satt oss med honom där. Men eftersom vi är förenade med Kristus genom tron, så är vi förenade med honom i hans död. Vi är förenade med honom i hans begravning. Vi är förenade med honom i hans uppståndelse. Och också där han nu är, i hans nuvarande plats, i Guds högra sida. Det står så i ordet och vi får ta emot det i tro liksom det övriga. För Gud är det så här. Och så får vi be den helige ande att han ger oss ljus över vad det innebär. Sammanfattningsvis så har jag idag haft en önskan att få ge en uppmuntran och faktiskt också en uppfordran att vi tillsammans aktivt ska allt mer fylla våra sinnen med sanningen om Guds allmakt, om Jesu position i makt och härlighet, om hans löften till oss, inklusive löftet om hans makt att förlåta synder, och om en makt som är verksam i oss som tror. För så säger Guds ord. Och så tänkte jag att vi tillsammans kan be den här bönen som vi läste förut, som aposteln Paulus bad för de troende. Och jag har bara ändrat lite i pronomerna i bibeltexten där, så att vi kan be den tillsammans. Och den står längst ner på bladet. Då ber vi i Jesu namn. Vi ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande, så att vi får en rätt kunskap om honom. Vi ber att våra hjärtan ska upplysas så att vi förstår vilket hopp han har kallat oss till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.